Ja, Jesus, vi tackar dig för din trofasthet och för din nåd. Att den är ny varje morgon och att dina löften aldrig sviker. Gud, tack för nåden att få se dig här idag. Att vi får se din sanning, att vi får se det som du vill öppna upp för oss det här året. Herre, vi tackar dig för ett nytt år. Vi tackar dig för en ny nåd. Vi tackar dig för en ny glädje att få gå in i en ny vision, Herre. Jag tackar dig, helige Ande, att det är du som leder oss. Att vi inte behöver gå i egen kraft, utan vi får följa dig. Vi får fästa vår blick på dig. Och vi får bli ledda av dig. Och Herre, även i den här gudstjänsten, jag tackar dig att det är du, helige Ande, som leder det här mötet. Det är du som leder våra ord, det är du som leder i sången, det är du som talar till oss. Och Herre, vi välkomnar dig. Gud, vi vill inte göra detta i vår egen kraft. Så kom och ta din plats ibland oss. Kom och tala till våra hjärtan. Kom och öppna våra ögon. Kom och ge oss den vishet och den vision som vi behöver, Gud, inför framtiden. Amen. Det är en sån glädje att få vara tillbaka här. Malin Runesson heter jag, för er som inte har träffat mig innan. Jag pluggar teologi på ALT i Örebro, men jag bor här i Lindesberg, inte så långt härifrån. Ska vi se. Och det är en spännande tid som vi står i. Det är en tid som vi får gå in i tillsammans. Och idag så ska jag dela utifrån söndagens tema. Idag är det 13-helgen. Då de vise männen kom och besökte Jesusbarnet, tillbad honom och gav sina gåvor. Och jag ska börja med att läsa den texten. Så ni kan få gå med mig till Matteus kapitel 2. Matteus evangeliet 2. Och jag kommer läsa från vers 1 till vers 12. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: "Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom." När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judén, ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. "Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet," sa han, "och underrätta mig när ni har hittat honom, så att jag kan komma dit och hylla honom." Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills de slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram sina gåvor: guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de senare tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Jag kommer dela idag om hur det vi ser Det vi fokuserar på, det vi tittar på efter, det riktar oss, det räddar oss och det rustar oss. Först riktade oss. Jag har med min keps. På den här kepsen så står det True North. Alltså det äkta nord. Är det någon som har haft en kompass någon gång och så har man liksom haft en magnet i närheten och så liksom tappar magneten bort vad som är det riktiga nord. Utan den blir liksom lite förvirrad. Vi får fästa blicken på det äkta nord. Det är så lätt att liksom bli förvirrade av det som är precis här i vår vardag, precis vid oss. Men det äkta nord, den äkta morgonstjärnan, han får vi fästa blicken på. De vise männen sa, vi har sett hans stjärna gå upp och vi har kommit för att tillbe honom. Vad vi ser påverkar vad vi gör. Vad vi ser riktar oss. De tittade på stjärnan och de följde i stjärnans riktning. Låt oss också följa i stjärnans riktning. I andra Korintierbrevet kapitel 3 vers 18 står det så här. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. När vi får fästa blicken på Jesus så förvandlas vi också till Jesus avbild. Vi påverkas, vårt liv riktas i enlighet med honom. Och Paulus förklarar här i andra Korintierbrevet vad som händer när vi omvänder oss. En slöja som den Mose hade i öknen, den tas bort från vår blick och vi får se, vi får möta Gud. Och då blir vi också de barn som vi är kallade att vara. Guds barn som liknar honom. Och detta handlar också om vad vi fyller oss med i vardagen. Vad får vår uppmärksamhet i vardagen? Stjärntydarna, de sysslar antagligen väldigt mycket med att titta på stjärnorna. Stjärnornas konstellationer och de följde liksom mönster och de följde hur stjärnorna rörde sig på himlen. Och det var det som de uppfyllde sig av som också påverkade deras beslut. Vad fyller vi oss med i vardagen? Vad tittar vi efter? Vad påverkar våra beslut? Vad blir vår ledstjärna? Är det världspolitiken som påverkar vad vi väljer? Eller är det den ekonomiska utvecklingen? Eller är det familjen? Vad fyller våra tankar? Vad fyller vår tid? Vad påverkar våra val? Jag ser lite dåligt på kort håll. Så när jag sitter och studerar, då har jag på mig ett par glasögon som gör att jag ser nära. Problemet är att jag ser väldigt dåligt på långt håll när jag har på mig den där glasögonen. Så ibland när jag sitter på lektionen så måste jag liksom, ja ni vet, sätta av och ta på dem. Och ibland så tror jag att vi kan bli så i livet också. Vi kan lätt fylla oss med det som är precis här nära. Det vi ser i vardagen. Det kan vara arbetstider, det kan vara vardagsproblem, det kan vara utmaningar nära oss. Och så glömmer vi att det finns en ledstjärna som står så mycket högre, som vi får ta av glasögonen och fästa blicken först och främst på honom, för att han leder på ett annat sätt. Psalm 121 tycker jag beskriver det så fint. Det är en vallfartssång. Och skribenten skriver: jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Jag tar av mig mina glasögon. Jag söker något annat som är utom mig själv. Utom min vardag. Utanför det här som känns som berg. Vad hade hänt om de vise männen inte lyfte sin blick? Om de inte tittade på stjärnorna bortom sig själva? De hade antagligen stannat kvar i Österlandet och inte fått möta Jesus. De hade kanske betett sig som de skriftlärda, som hade Messias rakt framför ögonen, men de såg inte. De kungarna, de vise männen, de såg en stjärna och de såg det osynliga. Vi fortsätter i psalm 121. Min hjälp kommer från Herren. Han som har gjort himmel och jord. Det är honom vi får fästa blicken på. Vi får fästa blicken inte på någon staty som vi har skapat själva. Inte på något ja, vad kan vi annars bygga? Det är liksom inget pensionssparande som kan rädda oss. Det är ingen framtidsplan som kan ge oss den styrkan som skaparen av himmel och jord. Det är han som inte låter din fot vackla. Han slumrar inte, han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte och han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång. Nu och till evig tid. Det är vår morgonstjärna. Det är vårt rätta nord. Det är det vi får rätta oss efter. Men det är osynligt. Vi lyfter våra ögon upp till bergen och fråga: varifrån ska min hjälp komma? Men den handen, den ser vi inte alltid. Vi ser resultat av handen. Vi ser när Herren verkar. Men vi får som kungarna se förbi det fattiga barnet i krubban och lita på Guds ord. Att det som kanske verkar så litet och fjuttigt och smutsigt är Guds verk i världen. Gud tänker inte alltid som vi gör, men vi får lita på hans ord och hans räddning. För i den här texten, i Psaltarpsalmen, så återkommer löftet om att Gud ska bevara oss inte mindre än 6 gånger. Han ska bevara oss från allt ont. För att titta och fästa blicken är inte bara för att rikta oss, rikta vägen, vart vi är på väg, utan det är faktiskt frälsningsavgörande. Det räddar oss. Och det här är en kopparorm. För det var något annat som Israels folk skulle fästa blicken på i öknen. Israels folk klagade på Gud, på Mose, över sin situation. Och de fick besök av giftormar som straff. Men Gud sa till Mose i 4 Mosebok 21, 8-9. Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Moses gjorde då en kopparorm och satte den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och den fick leva. Och det här är en bild av hur vi får fästa blicken på Jesus. Vi får i vår nöd, i vår smärta, i vår kamp får vi fästa blicken på Jesus. Och vi får leva. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Och alla ting runt omkring smälter bort som snö. I ljuset av hans ära och glans. Och om det är någon här idag som inte vet om den ytterst sett har fäst blicken. Eller lutar på Jesus. Så välkomnar Gud dig hem med öppna armar. Det enda vi behöver göra är att fästa blicken på honom. Och överlämna oss till honom. Det är visionsmöte idag. Och vi får fästa blicken. I en översättning som heter Svenska kärnbibeln skriver de så här. Om ordspråksboken 29:18. Där det inte finns någon profetisk uppenbarelse. Någon vision, någon klarsyn, ingen uppenbarelse om Gud och hans ord. Där släpper folket sina hämningar, sin behärskning, sin självkontroll, sin återhållsamhet. Och så förklarar de, om det inte finns något högre mål och mening i en människas liv, då finns det ingen anledning att kämpa för det rätta. Men om vi får fästa blicken på en korsfäst kung, vad gör det med våra liv? Om vi får se skaparen av himmel och jord på ett kors för oss, hur påverkar det mig och mina livsval? Så att fästa vår blick på Jesus, det rättar oss, det riktar oss och det räddar oss, men det rustar oss också. Det här är beredskapens skor. Vi läser om dem i Efesierbrevet. Beredskapens skor. Vad blir vi beredda att göra när vi får se vår frälsare? I Hebreerbrevet 12, vers 2 står det så här. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför oss framför honom, utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Det är inte bara vi som får fästa blicken. Jesus fäste också blicken. Vad fäste han blicken på? Han fäste blicken på glädjen som skulle komma. Glädjen av att få vara med sina barn i evighet. Han såg dig och han var glad att få dö för dig. Relationen med dig, sitt älskade barn i evighet, gjorde så att han blev rustad, gjorde så att han blev redo. Han blev villig. Han tog på sig villighetens skor när han såg dig. Och då blev han redo att gå igenom lidande och skam. Gud har inte kallat oss att leva ett bekvämt liv. Poängen är inte att allt måste vara underbart här och nu. Tvärtom sa Jesus att lidandet kommer komma. Vi kommer möta motstånd i livet. Vad han vill visa oss på är sitt rikets underbara doft mitt i allt. De vise männen, de såg något som tog dem ut i obekvämlighet. De hade kunnat se stjärnan och sagt, coolt, det är en son som föds i Israels folk, i Juda. Bra för oss att veta. Och stannat kvar i sitt överflöd och i sin lyx. Men de såg, och detta seende påverkade dem till den grad att de gav sig ut på en obekväm resa som tog minst ett år. En karavanfärd, tältnätter, kalla nätter, varma heta dagar. För att de ville tillbe den som fötts. Och när de kom fram så tillber de en liten smutsig bebis i en grotta eller ett stall. Det här var inget som gynnade deras ekonomi och det var inget som gynnade deras status. Men de hade sett något som gjorde dem villiga att utstå detta. De hade sett en stjärna, de hade sett ett hopp. I Romarbrevet 8, 15 och 18 så står det så här. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar, Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och blir vår. Paulus, han har inga problem med sina prioriteringar. Han har sett någonting som är utanför det allra närmaste. Han har tagit av sig sina glasögon. Han har sett stjärnan. Han har sett att här finns det något som är långt mycket mer värdefullt än ekonomi, en status än vad alla andra tänker. Han hade fått smaka vad livet i Kristus verkligen innebär. Och precis som de vise männen så har han också beräknat kostnaden. Och han har sagt att det är så mycket mer värt att få lägga ner mitt liv inför Jesus. Att få ge allt jag har till honom än att få stanna i min bekvämlighet. Passion gör offer till en förmån. Om du är verkligen passionerad av någonting, då är det inte ett arbete längre. Om en frimärkssamlare är otroligt passionerad i sitt samlande, så lägger han mycket tid och mycket arbete för att hitta just de där frimärkena som han letar efter. Det är inget arbete för honom längre. Det är en glädje. På samma sätt så får vi lägga ner tid och energi för att möta människor som behöver oss. För att se och älska människor runt omkring oss. För att få vara det ljus för andra som vi själva har mött. Det blir inte längre ett offer. Det blir en förmån. Vi måste inte städa toaletterna i kyrkan. Men det är en förmån att få tjäna dem som söker Gud. Vi måste inte ge pengar till andra. Men det är en förmån att få offra det Gud har gett till oss. Det är en förmån att få följa stjärnan. Det är en förmån att få följa i Jesu fotspår. Det är en glädje att få lägga ner vårt liv och ge till Gud det som han har gett till oss i överflöd. Vi ber. Gud, hjälp oss att fästa blicken på dig. Hjälp oss att se dig djupare. Herre, hjälp oss att låta dig fylla våra liv. Och Gud, det är vår längtan att få följa dig. Det är vår längtan att inte bara se dig och bli räddad, utan att få följa i dina fotspår. Herre, ge oss nåd och ge oss glädje att få ge dig det vi har. Att få ge dig det som du har gett som en gåva. Gud, tack för nåden att vi får ge något tillbaka till dig. Du som gav oss allt. Du som med glädje gav upp ditt liv för oss, Herre. Gud, jag ber för det här året. Tack för den vision som du kallar oss in i. Tack för att vi får gå i ditt hjärtslag. Vi får gå tillsammans med dig, Herre. Och helige Ande, jag ber också att du skulle rikta oss. Herre, i livet där vi har haft fel prioriteringar. Där vi har värderat saker som faktiskt inte är så viktiga, Herre. Vi ger det till dig. Och vi ber, Herre, vill du hjälpa oss att ta av glasögonen så att vi tittar på dig först. Vi låter dig vara ledstjärnan i alla våra beslut, Herre. Tack för din nåd som är ny varje morgon. Tack för ditt tålamod, Herre, med oss. Och tack för din trofasthet. Tack för att du leder oss från härlighet till härlighet. så att vi får likna dig. I Jesu namn. Amen.